Jaha, hörni, i torsdags på scout, då var jag rövare. Man har många roller i Guds rike som man får spela. Och det känns bra också att vara här den här söndagen. Och det ska bli en lång och innehållsrik text idag. Och dessutom har jag lagt till lite extra. Så det blir nästan hela kapitel 9 i Johannes. Så när som på en vers eller någonting sånt. Men först så ska vi på något sätt ta oss med till, i fantasin i alla fall, hur det kunde vara. Det finns inte med i texten det här, men jag tror att det här kan ge oss en liten inblick i lärjungalivets vardag. Jesus och lärjungarna sitter och äter kvällsmat. Och så delar de lite grann av kommentarer inför det som de har upplevt då under dagen. Jag hörde att fariseerna hade frågat grannar och föräldrar också, säger det. Han hade svarat fariseerna så enormt bra. Det var ju riktigt roligt förresten. Han verkar ha rört om rejält i grytan. Men det visste du väl att han skulle göra redan innan, eller hur Jesus? Och så sammanfattar de lite småskrattande den här innehållsrika dagen. Och respekten för Jesus växer sig starkare och djupare undan för undan. Och vad var det då som hade hänt? Då ska vi börja och läsa den här texten. Jag delar upp den i tre olika omgångar. Jag har ju lite försprång här nu. Jag har ju hållit på hela veckan med den här texten. Så därför så kör vi lite grann i omgångar. 1679 var det i den boken som ni har slagit igen. Nu har ni slå upp det igen. Sen kan ni ha fingret där, för det kommer vi att ha sen. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Siloadammen. Mannen gick dit, tvättade sig och kom tillbaka seende. Lärjungarna, deras fråga speglar den här allmänna uppfattningen att det måste vara någon som är skuld i sammanhanget för att det är någon som har råkat illa ut. Och så var det ju med den här mannen, han var blind sedan födseln. Men Jesus plockar ganska snabbt bort den här föreställningen från dem. Men Jesus menar inte att den här killen var född till världen bara för detta enda, att Gud skulle uppenbara sin kraft och makt på honom. Det tror inte jag. Jag tror att det är snarare så här att den här killen, han ser inte. Men han har ingen skuld i det. Men nu när det är som det är, så visar Gud sin kraft och sin makt. Och låter honom få se och låter honom få bli befriad ifrån mörkret. Och som han gör det sen, Jesus, spottar på jorden och gör en deg som han smetar in i ögonen. Det är ju äckligt. Alltså, jag har just läst den här någon gång tidigare naturligtvis och hört den i söndagsskolan. Jag har alltid funderat, fy vad äckligt att få sånt på ögonen. Och bli inkletad i det här. Man kan ju känna själv hur det skulle kännas. Och lite ovanligt också att Jesus gjorde på det här sättet. Det finns inget motsvarande det om man läser i Bibeln på andra ställen. Men varför gjorde han så här då? Han kunde ju ha sagt ett ord bara. Eller han kunde ha rört vid den här mannen bara. Med kanske på lagt handen på huvudet. Eller som den här kvinnan med hörntofsen som var sjuk och hade varit i länge och som bara böjde sig fram i folkvimlet och rörde vid hörntofsen av manteln. Och kraft gick ut ifrån Jesus. Han behöver ju inte den så att säga, närheten som det var i det här sammanhanget. Nu gjorde han så. Och vi kanske kan tro att det är för att det är sabbat. Man fick alltså inte sätta deg på sabbaten. Inte ens en sån här liten deg då förstås. Då bröt man ju mot sabbatsbudet. Men Jesus bröt inte mot några lagar. Han visade att sånt här kan man faktiskt göra. Man kan göra under och tecken även om det är sabbat. Och befria människor och skapa tro. Det var ju det som var grejen. När fariserna skulle hålla sina alla bud, du ska och du ska inte, så trodde de att bara man gjorde det så var det kirrat, det var okej. Det behövs inget mer. Sedan var det ju en tvåstegsraket det här. Han fick gå till Siloadammen och skölja av sig. Och jag menar, det var ju... Han hade ju inga problem att hitta dit egentligen, för där hade han säkert varit många gånger. För det var när Siloadammen kom i rörelse så fanns det chans att bli frisk då i det vattnet. Siloa betyder antingen vattenledning eller att någon är utsänd. Och vattnet kommer från en källa som alltså man förde in det med vattenledning. Och det var en resurs. Tänk bara på engelskans ord för källa, source. Och vi har ju resurs. En enorm resurs som fanns i den här Siloadammen. Här visar Jesus vad levande vatten innebär. Och sen kommer några avsnitt till i Bibeln som inte är med i psalmboken nu, men som jag tänker berätta lite grann om vad som händer, för det hör ihop med sammanhanget tycker jag på ett tydligt sätt. Grannarna undrar när de ser den här killen som hade varit i Siloadammen och nu har han ju fått öppnade ögon och de undrar, är det den här killen som vi har sett? Är det han som brukar sitta och tigga? Och så börjar de att spekulera undan för undan. Är det verkligen han? Vi känner inte riktigt igen honom. Men då svarar han så här. Det är jag. Bara så där rakt av. Det är jag. Ni behöver inte fundera över det. Det är faktiskt jag. Och grannarna tog honom med till fariseerna för säkerhets skull. Och då fick han berätta igen vad som hade hänt. Och om Jesus som hade gjort det här. Och så på frågan om vad han tror om den som hade botat honom, om Jesus, så svarar han att han tror att det är en profet. Det säger han. Men fariserna, de tror inte på det här att han har varit blind ifrån födseln, utan de kallar till sig hans föräldrar. Ni tänker er, alltså de går grundligt tillväga de här och lämnar inget åt slumpen. Vi måste ta reda på hans pappa och mamma och fråga. De borde ju faktiskt veta hur det är. Och då svarar de så här. Ja, det är våran grabb det här. Och han var född blind. Det är ingen tvekan om det. Men vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte. Men fråga honom själv. Han är gammal nog att svara. Det tycker jag är rätt skönt. Den här texten, det är en sån frisk dialog i den. Så att... Man läser det nästan med ett leende på läpparna, hur vanliga människor kan liksom sticka till fariserna ett och annat. Nu ska vi fortsätta att läsa. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare, det vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: det har jag ju redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar? Då snäste de av honom och sa: du är hans lärjunge, men vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Och han svarade: ja, det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå så har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom: du föddes syndig allt igenom, och du ska undervisa oss. Och så körde de ut honom. Andra gången, alltså, som han kommer till fariserna. Tänk er, han som inte har kunnat sett någonting tidigare i livet, inte ens en gnutta ljus. Tänk vilka synintryck som möter honom. Och ni som har bytt linser i ögonen, ni vet att det är en speciell känsla att kunna få se igen och se mycket klarare och se saker i spegeln som man inte hade sett tidigare, eller hur? I alla fall inte allt. Vilka synintryck det är. Alltså, ibland när man läser en text så kanske man bara läser den rakt av så. Men tänk, det har varit helt svart och nu ser han allting helt plötsligt. Det är ju helt makalöst. Men han hinner ju inte jubla och vara glad. För de bollar honom fram och tillbaks bland människorna. Och så ska han försöka förklara det här oförklarliga. Och bara chocken att få se sina föräldrar för första gången kan man ju fundera över. Han hade naturligtvis känt det. Och jag tror att det någonstans går en liten tanke genom honom: vem av dem är jag lik? Men han hade ju faktiskt sett sitt eget ansikte lite grann tidigare, när han sköljde av sig den här degen och speglade sig i Siloadammens vatten. Han är min stora hjälte den här söndagen, den här killen, utan tvekan. Hur många skulle våga säga någonting sånt här till fariserna som han gjorde? De som man var rädd för och hade kanske också en allt för stor respekt för. Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Där satt den faktiskt. Precis som en krocketklubba i skenbenet på dem. Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån den här mannen kommer. Och ändå har han öppnat mina ögon. Det small det i skenbenet en gång till på dem, tror jag. Och så blir han utkörd. Förmodligen blir han avstängd ifrån synagogan i 30 dagar. Rött kort alltså, som han fick. Och med hockeytermer skulle man kunna säga att det innebär att man är avstängd en 4-5 omgångar, alltså 4-5 sabbatsdagar. Och så fortsätter vi att läsa. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, Herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han: jag tror, Herre. och föll ner för honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Jag vill tro på honom. Du har sett honom. Det är första gången som man kan säga det till den här killen, att han har sett honom. Jag tror, Herre, och så föll han ner för honom. Tänk vad bevakande av positioner kan förblinda människor, så att de inte kan se och ta till sig det här som är så stort för den här killen. Jag skulle hellre vilja se att de hade kramat om honom och sagt: vad skönt att du kan se. Kom med här nu, så går vi ner till Genesarets sjö, eller vi går till Jordan, vi går till templet. Du ska få se det och det och det och det som du aldrig har sett förut. Vi kan gå till klagomuren också, även om du kanske inte har så mycket att klaga på just nu. Men det är en viktig sak för oss. Kom med och se det. Och så hade det varit nästan en gruppkram, skulle jag kunna tänka mig. Nej, det gör de inte. Det är så mycket prestige och sånt som finns med, som man kan inte fatta att det ska behöva begränsa det som är det stora undret för just den här killen. Tänk att det ska vara så svårt att se frukten, konsekvensen av ett handlande, som i den här texten. Tänk att det är så lätt att hitta på omständigheter som gör att man hittar en massa mer eller mindre naturliga förklaringar till det som har varit. Att det är att man kanske förringar ett ingripande ifrån Gud. Och jag tror att det händer mycket mer utav det här än vad vi kan tänka eller ana på olika nivåer i våra liv, vi människor. Nu sitter vi tillsammans med lärjungarna, tillsammans med Jesus den här söndagen. Dagen har precis börjat för många av oss. Och så får vi småprata med Jesus. Och det tycker jag kanske är den allra bästa beskrivningen av bön. Det här förtroliga att få småprata med Jesus. Herre, du ser det här som jag har funderat på så länge. Vill du ta hand om mig och allt det här? Vill du ta hand om mitt kontrollbehov? Och min självbild som är lite stukad. Och den här känslan av att jag blir förminskad. Herre, vill du möta mig och ta hand om allt det där som vi bär på? Och då kan jag se att Jesus reser sig upp. Kommer emot oss. Har famnen öppen. Och kramar om oss. Vila hos mig, säger han. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Amen. Herre, öppna mina ögon för dina under. Öppna mina ögon och låt bibeltexterna få leva. Herre, öppna mina ögon för mina medmänniskor. Öppna mina ögon för vad den här dagen kan få betyda för ditt rike. Herre, tack att vi får vara så nära dig. Så vi kan känna nästan dina hjärtslag emot vårt eget hjärta. Amen.